Och den rullar, så ja, det rullar börja på, när du vill.
Jag kommer försvinna iväg sen. Ja. Ska in i ett möte. Jag är med första 2/3
Ja. Första halvlek. Ja.
Varmt välkomna. Ja.
Det funkar.
Ja, ja, det är bra. Varmt välkomna ska vara till Studio Allsvenskan.
Vart roligare om du opportunerar emot att det inte skulle funka.
Ja. Då går jag också. Ja,
alltså går Filip, det var, då vet jag inte om jag
är heller. Jag kom hit. Ja. Det är ingen som har sagt.
Jens Fjällström, lite otippat ställd till en scen. Ja. Kvällstidningsmaterial, va?
Reser sig upp och går.
Ja, vad fan är det som
händer? Plura gjorde det.
Men Plura var inte nykter.
Han reste sig upp och gick.
Ja, men han var inte nykter.
Det var han ju.
Nej, det var han inte.
Jo.
Nej, han var inte. Han var helt borta. Han satt ju tomte.
Förtalt knapp.
Nej.
Men ja, var... det kan du inte säga det.
Ja, men
han har ju kört det. Han är gammal.
Ja, han hade också stannat bilen och sovit en stund.
Ja, han är gammal.
Vi går vidare i programmet. Marcus, Donnarumma, Byrå, Henke och Filip. Och framförallt sitter vi ju med fotbollsexpert Jens Källström igen. Hur är läget?
Mycket bra, tack. Ja. Kommer precis från en annan podcastinspelning, Sporthuset nämligen. Så ja. Det är... Från ena podden till den andra.
Vi har ju inga konkurrenter utan ju bara kollegor. Bra. Vilket vi sätter nära i. Vad pratade ni om i det här? Törs du, vågar du, kan du?
Jo, Kalle Berglund var och gästade oss. Friidrottare, 1500 meters löpare, svensk rekordhållare. Men också, så det vi berörde mest här var mental ohälsa.
Ah, okay.
Någonting, och han pratade ut och berättade om sin. Och det här är ju liksom ett någonting som finns inom fotbollen och inom, ja, överallt i samhället egentligen. Och jag tycker det är så bra med folk som vågar berätta. Dels för att skapa förståelse och kunskap för oss som inte har råkat ut för det, men också för de som går och bär på en mental ohälsa men inte har kunnat ta tag i det. Mm. Så hur kan man liksom fungera och hur kan man ta sig vidare? Och så han var oerhört öppenhjärtlig. Bra. Det var starkt.
Bra.
Det var det.
Ska vi hålla öra och ögon efter det avsnittet när det kommer. Mm. Vi startar med en faktaruta och första lyder då förvecklingen. Kommer du vara ledig snart?
Ja, från Lucia typ.
Till?
Till Allsvenskan drar igång igen.
Ja, okej. Okay.
Ungefär så.
Men du brukar göra lite sjuka grejer då. Du brukar ju vara ledig då några dagar med familjen och sen så drar du iväg på mystiska fotbollsresor när du besöker varenda klubb och specialstudierar vinterträning och sånt där.
Ja, och i och med att det har varit svårt att besöka utländska klubbar i och med coronaåren här, 2 säsonger, så tänker jag att aktivera något sånt.
Utlandskontot?
Ja, jag är nyfiken på Brygge.
Ja, okej.
Okay. Varför det?
För att det är en bit över allsvenskan men ändå nära nog till att kunna vara med och göra någon liknande saker. Och se liksom, de har etablerat sig tycker jag som liksom ett lag som är med i Champions League, om inte annat Europa League, hävdar sig på hög nivå. Men ganska svenska förutsättningar och sådär. Och vad är det de gör bra?
De svenska förutsättningar du pratar om, då är, vad betyder det när du säger det? Och följdfrågan nummer 2 på den är, hur ser ekonomin ut i förhållande till en allsens klubb?
Mm, du vet att om du ställer 2 frågor får du alltid svar på den sista.
Ja, exakt.
Det är så det brukar vara. Ja, så vi väljer att dela det.
Ja,
exakt. Jag gör det på mitt eget sätt.
Ja. Nej, men landets storlek. Om man börjar där och så sedan i hierarkin någonstans greppbart. Vi pratar inte topp 5-ligorna. Där är det liksom svårt för en svensk klubb eller för en svensk att relatera till. Medan Belgien finns inom räckhåll. Ja, de omsätter mer. Ja, de har ingen 51%-regel som förhindrar... storägare och komma in i sådana saker. Men det finns ändå tillräckligt många parametrar som är jämförbara. Mm. Och jag vet att de har en träningsanläggning som lär vara helt fenomenal. Och då vill jag se, vad finns på en helt fenomenal träningsanläggning som inte vi har hos de allsvenska klubbarna? Och även om man kan komma åt och förstå lite kanske hur de bygger sin spelidé. Alltså på vilken nivå väljer de att göra det? Mm. Finns det en manual? Finns det andra saker? Och hur jobbar de i rekryteringen för att vilka marknader de tittar på. Där de liksom ser att här finns det möjlighet för oss att skaffa bra spelare som sedan kan ta oss upp till nästa nivå. Och såklart också vara säljbara. För där är liksom allsvenskan befinner sig på en nivå. Vart söker allsvenska klubbar? Ja, men bara få en ökad förståelse för sådana saker. Så minst ett sånt besök, mest troligt två. Mm. Och så sedan när man närmar sig allsvensk säsong så svänger jag förbi de flesta allsvenska klubbar.
Kommer du även kolla varför inte det funkar för vissa svenskar i Belgien?
Ja, ju, men det är ju faktiskt det
belgiska mörkret som vi kallar det.
Bra, det kommer jag säkert göra. Jag vet inte hur det är med Benjamin Nygren. Vi vet, Mrapti gör det bra där. Mm. Och det finns väl några andra där också som sköter sig.
Mechelen kanske verkar vara en bra klubb för svenskar i alla fall. Mm. Också. Och,
tidigare i alla fall.
Ja, tidigare. Men det har väl mest varit liksom afrikanska spelare som har gått dit. Att det är en fysisk liga på något sätt. Och att de attributen måste du ha. Och kanske ett annat driv och pannben som afrikanska spelare oftare har.
Varför har de också ett kanonlandslag?
Ja, det är ju...
intressant. Ja. Bra resemål.
Det kan det vara sådär så att belgiska kynnet och påminner lite om det svenska. Jag bara, och deras sätt att spela fotbollen, kanske på sätt och vis också, det som tidigare var svenskars fördelar när man åkte till ett utländskt land. Ja, vi är välorganiserade och taktiskt hyfsat slipade och sånt där. Att det är liksom kanske belgarna har. De söker kanske andra delar till att komplettera sig. Kan det vara det som har gjort att svenskar över tid haft svårt att göra sig?
Det jag hörde när det belgiska landslaget var någonting stiv med att för, alltså under jättelång tid, så 10, 15, 20 år, att alla bestämde sig för att spela på ett visst fotboll och att det sen då går resultat i att ha världens bästa landslag.
Ja.
Det var något sånt.
Jo, det här med att de har någonting som går från A hela vägen ner, det har jag också hört. Mm. Men sen var det det här då, hur mycket var... Man gav ju extra resurser åt ungdomar som inte fanns kring de stora klubbarna och lyckades plocka upp många som kanske inte annars hade fått möjlighet att spela fotboll i invandrargrupper och annat. Lyckades inkludera dem på ett väldigt bra sätt. Det har jag hört som en sån här framgångsfaktor. Men den andra, det här med den gyllene generationen, förklarar många med att det var bara ett gäng som var ungefär i samma ålder som var förbaskat bra. Mm. Och att det är det som har tagit dem till den här nivån. Mm.
Saknas statistik, själ och hjärta?
Den är ju oerhört intressant. Själ bör den ju rimligtvis sakna. Hjärta? Nej. Det tycker jag verkligen inte.
Nej.
För av anledningen att jag menar att den kan spegla hjärta på olika sätt.
Bra. Vilken blir klubben som du blir huvudtränare för?
Brygge. Det är därför jag åker dit.
Gör en kanon rundtur där. Eller rundtur. Ska du bli tränare istället?
Ja, blir en rundtur men stanna där.
Ja, precis.
Varför vann Italien EM?
Bäst, det bästa spelet och det häftigaste spelet. Jag älskade Italien i det mästerskapet. Jag brukar tycka bra om dem annars också, men i det, nej, fy fan vad de var bra alltså.
Tror du att vi skulle kunna se ett svenskt landslag spela så?
Säg så här, de som jag tycker var närmast Italien var Danmark. I liksom se vilken fotboll de spelade och att de körde sitt race fullt ut. Och Danmark är ju inte i varje fall landsgräns långt bort ifrån Sverige, så att vi kan ta några steg åt det hållet definitivt.
Tror du på Gud?
Ja, på något sätt gör jag det. Jo, jag är uppväxt med mormor och morfar som var aktiva inom kyrkan, och när man var och sov över hos dem så
slapp man inte undan.
Nej, men inte på något påprackande sätt. Nej, och därför gillar jag på något sätt tanken med att Nu är det här snabba, korta, snabba frågor och jag svarar långt här.
Så det är okej, det brukar bli så.
Ursäkt om det. Men min mormor gick bort först. Hon var den som skulle gått bort sist. Då tänker man ju, finns det någon gud överhuvudtaget? Mm. Men sedan så tyckte jag liksom, min morfar var så fast övertygad om att de kommer att ses igen. Mm. Och den grejen tycker jag var så fin.
Mm.
För han räddes inte döden, utan han hade mer ett mission kvar, ett par mission kvar att göra, sen skulle han liksom återförenas. Och jag gillar den tanken. Jag skulle gärna återförenas med min fru, eller om vi åker dit tillsammans på något sätt. Så jag tror på någonting.
Ja. Vad tänkte du när Pojars Bagge blev klar för Barnsley?
Överraskad.
Ja.
Mm. Tänkte att oj, hur gick den scoutingen till? Jag gillar Pojars tankar, idéer. Men samtidigt har han ju inte varit så att han har fått full effekt. Nej. Av dem som jag hade förväntat mig skulle krävas för till exempel ett uppdrag hos Barnsley.
Nej.
Mm. Är det ett besök du hade velat göra?
Jag kan för lite om Barnsley. Mm. Däremot Brighton, ja.
Mm. Drömresemål.
När du går ner,
ja, jag har varit där faktiskt.
Har träffat Potter?
Då träffade jag inte Potter, utan nej, då träffade jag deras analytics, ja, department. Både som jobbar med first team, alltså A-lagen och så, men också jobbade med...
Ska vi vara kvar på B, kan vi ju ta Brentford då också.
Ja, det måste du uppskatta.
De träffade vid samma
leva. Ja, såklart.
Har de lika många anställda som jobbar med analys som ett allsvensk klubb är liksom?
Brentford?
Ja.
Nej, de har ett helt företag. Jo, men det är så. Ja. Matthew Benham, som äger Brentford, äger också ett företag som heter Smart Odds. Smart Odds jobbar med betting, men slår bettingbolagen. Det vill säga, det är inte ett spelbolag, utan ett företag som har gjort till sin affärsidé att slå bettingbolagen. Och gör det så att de gör riktigt stora pengar. Och Smart Odds sitter då på en enorm kunskap. Jag har varit träffat dem också. Och där är det vassa hjärnor alltså. Och där går man ner på alla möjliga olika nivåer och vrider och ändå på det för att kunna förutse resultat bättre än vad oddsättare hos spelbolagen gör. Och de resurserna har även Brentford.
Byrå visar hjärta för statistik.
Ja, absolut. Jag bara ställde frågan. När du går ner för en gågata i Karlskoga med Alexander Axén, vems namn viskas flest gånger bakom ryggen på dig?
Axén. Jag har inte gått just Karlskoga med honom.
Det är kort gågata, kan jag
meddela. Men däremot så när vi var och skulle göra ett Degerfors ÖSK derby, så sa jag kommer upp lite tidigare så får du visa mig ditt Örebro. Och då gick vi runt i Örebro och vi stötte på en hel del folk som var bekanta på något sätt med Axén, och då kan jag tänka mig att de hände i Karlskoga.
Hur många gånger drog han att han var Örebros första bartender som inte dricker kaffe?
Barista.
Barista.
Ja. Jo då, den har jag fått höra.
Ja, då.
Så han är en underbar historieberättare.
Ja, jag älskar honom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Är du också orolig att Henrik Rydström kommer tappa det och bli dryg och jävlig igen som i fornstora spelardagar med tanke på hur det går för Kalmar?
Nej.
Du var ju tidigt på den också. Det är fascinerande med Kalmar. Du åkte dit tidigt och kollade, det verkar kul och så.
Jo, men egentligen började vi med det han gjorde i Sirius. Mm. Var ju någonting liknande. Och då tänkte man sådär att ja, men Sirius hade nog lite annan spelartrupp. Det var nog lite... Och därför blev det ju extra intressant att se hur gör man det här med en spelartrupp som har varit i kval 2 år på raken och mer eller mindre samma material som har egentligen byggt sitt spel på att sparka insparkarna så långt som möjligt och så sen spelar vi därifrån. Mm. Det är ju liksom det är ena ytterligheten till det andra med hur de spelar nu. Och det var jag oerhört fascinerad. Hur skapar du mod i spelarna och tro på den idén och den egna kunskapen som kan leda till den fotbollen som de har gjort? Så jag besökte dem tidigt och trodde inte att det skulle vara möjligt att göra till den nivå de har gjort den här säsongen. Men så har jag fått vara besökt dem i Discoverys roll också där, och pumpmarkerat Rydström i samband med ett matchdygn.
Mot Elfsborg?
Mot Elfsborg. Mm. Så var på samma hotell och var med på mötena inför och sånt där. Och jag gillar hans ledarskap så mycket alltså. Och det ger mig en hel del av svaren varför det går som det går. Mm. De har duktiga spelare också som genomför det bra också.
Mm. Vad är det han gör då? Finns det något exempel på hans ledarskap?
Ja, alltså det finns många. Men om man tar en sån sak, det kommer att bli fel. Och hur reagerar du på felen? Mm. Det vanliga är att man säger vi ska våga. Men sen är det någon som tappar bollen där i backlinjen. Så vad i helvete håller du på med? Mm. Det här, att ha den nivån, det kommer att bli fel. Det är en del av processen. Vi måste jobba vidare. Kanske var det så att istället för att anklaga den spelaren som slog felpassningen eller blev av med bollen, titta istället, fanns alternativen? Var de övriga med och löste det? Alltså de här grejerna. Men det finns mycket potter i Rydström. Mm. Och då förstår alla som känner till vad potter är och vilken nivå han är på. Då förstår man att Rydström i sitt ledarskap är, tycker jag, väldigt påminnande.
Mm. Så det var Rydström som skulle ha tagit Barnsley? Det var jag som sa.
Om vi går på året med Discovery-segmentet, hur har året varit så här om annorlunda? Vi tänker bort att publiken är tillbaka, vilket är magiskt. Har det något annat som har varit skillnad? Liksom? Eller hur känner du? Hur har
att vi har en teknisk plattform som verkar fungera. Ja. Första året liksom var det ju, fick man ju ta på sig riddarutrustning för att stå emot alla... allt spott och spe som vi som jobbade med det fick ta för att vi hade en plattform som var väldigt svajig. Och att nu så hör jag inte mycket av det, utan nu pratar man mer om vad vi gör för typer av sändningar, och det känns kul. Mm.
Mm. Det är ett tecken, i och med att publiken också inte var i början, så måste det varit än fler som kollade på tv i början av den här säsongen, vilket gör att plattformen då har hållit ännu bättre.
Ja,
mot vad man har trott.
Jag tror du skulle säga att nu är alla på matcherna. Ja, så det är ingen som kollar på sändningarna.
Därför är det verkligen. Men var trivs du bäst då? Är det i studion eller är det när du får kommentera på ett annat ställe? Liksom?
Kombon, verkligen. Skulle man kommentera hela tiden så skulle jag liksom... Det inte finns möjlighet att lägga ut lite mer. Och ibland när man är i studion känner man bara... där och då skulle man jättegärna vilja... dyka in i det som just nu hände där och då. Mm.
Men en stor snackis i liksom fotbollsjournalistiken, framförallt för oss som varit med ett tag, men även andra såklart, är ju det här med statistik och analys och sånt, att det har kommer med mer och mer, det blir stort och blir större. Man håller på kanske leta sig fram till hur man ska använda det och sådär. Hur tycker du att ni har använt det och hur har det funkat? Du är ändå en väldigt stor del av det, personifierar det. Liksom. Hur nöjd är du med det så här långt? Vad tycker du funkar? Liksom?
Men jag tycker att det är egentligen ni som ska svara på den frågan. Jag tycker det funkar bra. Nu är frågan, pratar vi om det som presenteras i studion, pratar vi om det som presenteras under match? Det blir lite två olika saker att bena ut. Men att jag tycker att det har lyfts till en högre nivå. Alltså så att vi ger lite fler vinklar och perspektiv på det som sker. Men förhoppningsvis fortsatt på ett begripligt sätt och ett relevant sätt.
Mm.
Och det finns långt mer detaljerad statistik som man hade kunnat grotta ner sig i. Men som jag känner så här, ja men vad ger det och är det begripligt? Mm. Är det relevant i det här? Och där liksom relevansen och begripligheten är A och O.
Mm. Hur mycket förstår spelarna tror du? Alltså här, när man, för vi hade Elias Andersson här i början på året, så gav vi honom hans spider som vi hade fått av Playmaker AI,
ja.
Ola dem. Och han kollade på den och det var knappt så att han kände igen sig liksom. Det var ju han kände igen sig, men han förstod det inte riktigt. Hur mycket tror du spelarna begriper av allting?
Väldigt mycket från spelare till spelare. Jag tror det finns spelare som alltså är uppväxt med och spela tv-spel. Så är du ju van vid spiders. Du är van vid om det är FIFA lirar så är det XG där. Hur var XG:n för dig i den här matchen? Och det är klart att det är ju varje unge som kommer upp nu är ju van att ha det där med sig. Och därför kommer inte det vara ett dugg konstigt för dem. Det är vi som är lite äldre som behöver lite större inbärningsperiod. men jag tror till exempel att nu har vi ju var och varannan podd att man pratar om expected goals.
Mm.
Alltså för två år sedan så var det liksom en 5-10% som kanske var bekväma med vad det handlar om. Och nu så pratar var och varannan om det.
Mm.
Och nu finns det ju liksom, vad är nästa nivå och i vilken takt ska man ta det? Om man pratar inom klubbar ute i Europa så pratar man väldigt mycket nu om expected threat. Mm. För att det är ett bättre värde. Och det handlar egentligen om hur bidrar du till att flytta bollen så att det kommer hela tiden till ett läge där det ökar chansen för att ditt lag ska göra mål.
Mm. För expected... Vilka ytor man söker?
Ja, egentligen tänkte bara att du har en fotbollsplan stor som den där whiteboarden är. Där vänstra delen av whiteboarden är ditt eget mål och det andra änden så finns det andra. Och då kommer det vara så att ju närmare offensivt mål du kommer, desto mer högre värden blir det. Om du är en spelare som hela tiden spelar bollen framåt så kommer du bidra i en större utsträckning till att ditt lag ska kunna göra mål än om du spelar konstant i sidled eller bakåt, för att ge ett exempel. Men expected goals mäter ju bara det som har en koppling till målchanser, medan expected threat mäter alla spelares alla aktioner. Mm. Ibland får du minus när du spelar tillbaka och ibland när du spelar framåt så får du poäng, vilket innebär att man kan få en bättre bild av hur olika spelare är med och bidrar fast man kanske är mittback eller defensiv mittfältare. Och det har inte funnits så mycket bra sådana saker. Men det pratar man jättemycket om.
Det är ju 12 Analytics. Jag kollar på mycket som har det där. Där man får poäng för olika passar och olika aktioner över plan. Det är ju David Sumter som har tagit fram den som jobbar med Hammarby bland annat. Det är väldigt intressant att se. Liksom. Och då kan ju spelare som Lars Sätra kommer upp där som alltså, ja. Är så här, ja men titta hur bra han är liksom. Eller Amir Alamari i Halmstad till exempel.
Eller Jas i Hammarby. Eller Magnus Eriksson för den delen. Så att det är rätt intressant. Och det finns numera, det börjar bli varmans.
Det är det nya vi ska lära oss.
Också.
Mm.
Oten.
Ja.
Men kommer, jag har tänkt mycket på det. Ett inlägg i luften som blir en kamp kontra ett inlägg längs backen. Kan den mäta? Jag förstår, om man spelar igenom två lagdelar från mittback upp till en fristående i sitt eget lag så blir det en mycket större hot där personen kan ta ner bollen än att man måste gå upp i en kamp.
Mm.
Fast bollen är slagen i samma riktning. Förstår vad jag menar?
Mm. Det kommer säkert att komma en Det för att, om David Samter och de bygger en expected threat, så bygger Statsbomb en annan. Och vart eftersom de utvecklas, så kommer det att innebära att idag tror jag det bara är från XY-koordinat till XY-koordinat. Och så sedan så vet man att ökar eller minskar det. Medan det längre fram, om man tar expected goals världen, tar ju hänsyn till det du just nu pratar om. Så slår man in det, blir duell mindre värt, den spelar in den längs backen till en frispelare till exempel. Mm.
Hur ser du själv inför nästa år? Vill du vara kvar på Discovery Plus och köra, eller vill du in i klubblagsfotbollen igen?
Jag är helt inställd på att fortsätta. Jag har, mitt kontrakt går 2022 ut, och i nuläget finns det inga andra planer än att fullfölja det, och jag trivs jättebra med min tillvaro. Ja.
Vad ska det till för typ av klubb för att man ska... För vi brukar säga att spelare som brygge. Alltid säger... Ja, exakt. Brygge kanske. Men spelare som säger så här, men jag trivs så jäkla bra. Och sen när man tittar på Hjalmar Ekdal och säger så här, men om Sassuolo kommer, ja, men då måste jag tänka om. Det finns ju alltid ett läge där man måste tänka om.
Ja, men det kanske... Jag vet inte om jag är så nära det, för...
Nej.
På något sätt så har jag en jäkla respekt för det uppdraget. Och jag tror att jag, för att bli en bra huvudtränare, skulle jag ha gett mig på huvudtränaruppdrag för ett gäng år sedan och har samlat på mig 5-10 års erfarenhet innan jag tror att jag skulle bli en bra huvudtränare. Och är det den vägen jag ska gå? Jag vet inte.
Nej. Men om Brentford ringer och vill ha Scandinavian touch på analysen.
Ja.
Då är det ju svårt.
Det hade kunnat vara. Precis. Ja. Den var ganska bra.
Ja. Eller om ett italienskt lag. Vad är din bild av årets allsvenska?
En väldigt fin bild.
Jaha, ja.
Det
räcker gott.
En kärleksaffär.
Ja. Som tände till lite extra när publiken kom typ.
Ja, ungefär. Det är det, ja. Och jag tycker det är ju, då blir det ju helt plötsligt bra, förlåt om jag säger det, att det inte ha varit publik. För man har ju vett att uppskatta publiken så mycket mer,
ja.
Och just den grejen trodde inte jag skulle känna så starkt.
Nej.
Som jag har gjort, men det är ju bara... Det är ju helt,
men det räckte ju när man satt framför tvn. Vi har ju pratat om det innan, jag vet inte hur många. Men det smög in matcher där det var liksom cupmatcher, det var folk på läktarna. Men det var den här fredagsmatchen, Elfsborg-Blåvitt,
ja.
För min del,
ja.
Även derbyt då, som var någon dag innan såklart också, där man verkligen satt och blev en annan i soffan än man har varit under ett och ett halvt år liksom. Lade ut lite grejer för snabbt på Twitter utan ångra sig och sånt där. Det hände något i huvudet, det hände något i hjärtat när man såg det liksom.
Det var en gång för ett par 10 år sedan eller något sånt där, ett derby mellan AIK och Djurgården på Råsunda, när det var en protest från fans som var tysta första 10 minuterna eller något i den stilen. Det är den effekten.
Ja.
Liksom från knäpptyst till... Och det blev ju nu rätt bra timing, för det var ju ett par riktigt feta matcher just i anslutning till att restriktionerna släpptes.
Ja.
Så att det blev ju, det var ju nästan som att det var meant to be.
Ja. Mm. Vilket lag är bäst på att använda statistik då? Vilka jobbar mest med det och minst med det? Så har du koll på det? Det har du.
Alltså i detalj har jag inte koll på det. Och de använder det nog på väldigt olika sätt.
Jocke Persson använder ju inte det statistik själv kanske till någonting. Eller han och andra som gör åt honom kanske.
Jocke Persson använder det.
Ja, okej. Okay. Ja, det ser man.
Jo. Fördom.
Ja, absolut. Ja,
jo, men verkligen.
Ja.
Men jag känner ju Jocke väl liksom. Men det är klart, vi har pratats vid några gånger, så jag vet det. Och jag vet att han kontaktar mig också. Mm. Ja, men typ en sån här sak.
Mm.
Jag tror inte jag outar honom i det här fallet. Men han var nyfiken på deras bollinnehav. Tycker han att han proportionellt är mest på offensiv tredjedel. Det vill säga att de är duktiga på det bollinnehav de har, vill de ha där man gör mål eller i närheten av det. Och han hade liksom en känsla, fan, det tycker jag vi är bra
där
på.
Där är vi, ja.
Men han kunde inte gå in och säga det med trovärdighet till sina spelare. För vad baserar du det på? Ja, men en känsla.
Mm.
Men då sa han, har vi siffror på sådana saker?
Okay. Ja, stor han är. Ja, bräcker vi för dem direkt. Ja.
Och då säger jag, jo, och du har tillgång till dem dessutom. Så du bara, gå in här och så kollar du. Och så ser han så...
Ja, du guidar honom in.
Precis, för att Discovery, ganska vi har en massa olika analysverktyg som vi delar med klubbarna. Så klubbarna har tillgång till det. Och då kan han bara gå in och kolla. Fan, det stämmer ju! Och då menar jag att vad var det, vad din fråga var?
Hjärta och statistiken.
Precis. Ja. Förstå hans hjärta och förstå hur det helt plötsligt blir så mycket lättare när han går in och bara säger, grabbar, vi leder allsvenskan i det här området. Det gör vi.
Ja. Fan vad härligt.
Förstår du? Det stärker. Och på så vis är det är många som hävdar liksom att statistik är kalla siffror. Men allt, alla våra olika typer av bedömningar som vi gör själva är ju som en datapunkt. Ja, men den där matchen borde vi ha vunnit. Oavsett om du baserar i siffror eller inte. Ja, men då har det varit ett streck, den borde vi ha vunnit. Tror jag alla håller på och så att säga gör en värdering. Ja. Varje värdering är en datapunkt. Det är bara det att vi inte tänker på det. Och därför de som kanske inte använder letar i en tabell efter att hitta en siffra. Nej, men du gör massa andra saker som är exakt samma sak. För du vill veta om du gör det bra eller om du behöver göra det bättre.
Vilken självförtroende boost för Jocke.
Fan, vad
älskar den. Och gå in i en träningsvecka
jag blev
när man får den känslan att man bara och de kan jobba ju, vidare därifrån.
De är ju liksom slår ju i hål på myten om dem själva. För allmänna bilden är ju att Varberg bara sparkar långt.
Kan inte spela fotboll.
De kan inte spela fotboll. Nej. Men de har gjort en jätteresa från förra säsongen när de körde det lite enklare och liksom sätta upp den till Selmani och company så kommer det hända grejer. Medan nu är ju det ett lag som spelar en helt annan fotboll. Och det sa han tidigt inför den här säsongen att de vill bli bättre på att ha ett eget passningsspel. Lite som, så tog han några exempel. Och det har de lyckats med.
Ja. Nu visade men, det fint också tycker jag i sändningen mot AIK. Ja.
Jättefint.
Ja. Verkligen. Men vilka fällor kan man gå i då som klubb kring statistik, tycker du?
Till exempel att brukar prata om expected goals och expected points. Det vill säga om man tittar på hur mycket skapade vi. Det vill säga, man vill mäta prestationen. Och borde vi ha vunnit den här matchen? Det blir ganska mycket så efter matchen att en tränare säger men man tittar på antalet avslut vi hade eller chanserna vi hade så borde vi ha vunnit den här matchen. Då brukar de väga in expected goals. Ja, expected goals vann vi ju klart och sådär. Och så sedan bygger man ihop det i en tabell och så säger man att det här är en prestationstabell. Rätt vanligt att man använder sig av. En prestationstabell säger man när man baserar den på siffror kan man lita på upp till 15 omgångar. För då kan den säga någonting om att ni arbetar rätt. Men om det är alldeles precis vid 15 eller om det ibland kan vara efter 13 omgångar eller sådär. Om det inte leder till resultat, då därefter måste man förstå att nej, men, ja, prestationsmässigt ser det bra ut. Men om det inte leder till bra resultat, då ska vi inte stå och titta på den. Och säga, men titta, vi ligger ju jättebra till i den här prestationstabellen. Våra prestationer är bra. Ja, men har du börjat passera 13-14 omgångar och det inte leder till resultat, då är det någonting som är galet i det hela. Så att liksom, man har det som en bra referens. Mm. I varje fall en referens. Och sen måste du hela tiden se vad fan leder det här till mål och vinster. Nej, då måste man ju fatta det så att man inte lutar sig mot siffror när det går åt pipa. Mm.
Jag tycker många tränare använder det som en förklaringsmodell mot sina supportrar. Just för att det du säger, att vi poddar och i tv-sammanhang att det pratas mer och mer om expected goals. Att man gör det enkelt för sina supportrar och kanske för sig själv också. Att inte behöva förklara problemen i ett kryss. Mm. Utan att då bara luta sig mot att Jag tyckte att Jon Dahl Tomasson gjorde det flera matcher i rad med Mora kryss. Han ville inte gå in och prata skadelista och Champions League och tvåfrånskrig. Och då gjorde han det lite enkelt för sig att mot supportrarna säga att ja, men kolla hur mycket avslut vi har i den här matchen. Så vi borde ha vunnit den. Och då landar en supporter och kan titta, ja men det stämmer ju, vi hade ju 2,4 och de andra hade bara 1,2. Och så känner man sig lite trygg i det. Och så vågar man inte kanske gå till det här riktiga problemet, eller ska jag säga för mycket i en eftermatchen intervju och sådär. Så jag tycker många tränare ställer sig enkelt bakom den i mediaform. Liksom.
Och det är jag beredd att hålla med om, för att de kommer ju använda det som är bäst för dem. Men det får inte bli så att man liksom sätter på sig skygglappar så man inte ser verkligheten. För det är ett enkelt sätt att förklara bort den. Men man kanske också borde rannsaka sig själv och säga är våran spelidé tillräckligt bra? Eller är det kanske den vi behöver gnugga lite grann på? Eller är det så att nu har vi kört, nu tar jag bara från du nämnde MFF här. Colak Birmancevic har spelat alla minuter och börjar nog bli rätt oskarpa i det de gör. Och då spelar det ingen roll om du kommer till lägen, om du är helt oskarp när du kommer till dem. För benen är som spaghetti, vilket det kan bli om det liksom matchas för hårt.
Verkligen.
Vi pratar om Rydström och Kalmar, såklart det är ju någonting som står ut. Men vilket spelare, tränare eller övrigt lag har de imponerats på eller imponerats av mest den här säsongen?
Alltså Jocke Persson gör ju ett fenomenalt jobb.
Det är riktigt.
Ska inte riktigt gå med förutsättningarna när vi var där. Vi har pratat om det många gånger. Brottar baracken.
Kalmar och Rydström sticker ut allra mest, tycker jag. Och det är framförallt med tanke på transformationen som man ändå får lov att säga. Och det får ju även gå för Micke Stares inhopp i IFK Göteborg.
Ja.
Om man tänker hur det såg ut.
Innan Grebbes då?
Ja, så det är ju häftigt. För någonting som man glömmer bort här, tittar uppifrån och ner, har vi ingen tabell här.
Thelin?
Thelin definitivt
fast de kom
delar av säsongen där man liksom kände nej men nu jäklar är ju Elfsborg med, men på någon vänster så men han kom ju på lite mer än godkänt, men liksom inget MVG än.
Torstenssons 10-0 med
Johan Eriksson. Vad hände där?
Det var ju vansinnigt.
Ja,
det
är kvart från att stå 20 år gammalt rekord.
Ja, det är helt. Och jag vet inte hur det var med de som hade rekorden tidigare, men jag bara misstänkte att de var ju inte näst sist i tabellen i varje fall.
Nej,
de slog rekordet.
Det var ju faktiskt på 99-0, de var ju uppe i topp då.
Precis, och här är liksom det lag som är näst sist i tabellen som har 10 raka nollor mer eller mindre. Så, och det gjorde ju det mycket starkare, tycker jag.
Har du någon spelare där som du har blivit så här, fan vad bra den är?
Berg, för att jag gillar liksom klokskapet i hans spel. Och så när man dessutom kan kombinera klokskapet med att vara direkt matchavgörande med mål och assist, så det är väldigt, väldigt starkt. Magnus Erikssons säsong trodde jag inte heller skulle vara möjlig för honom att göra. Så han bär Djurgården.
Kontinuerligt också, match efter match.
Ja. Och det är ju liksom största faran för Djurgården i de här sista matcherna, att han får dra på sig en tredje varning.
Ja.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det kan hända.
Det kan hända.
Ja. Men din blick på Malmö då, vilken typ av säsong tycker du att de har gjort om vi väver in det här med Champions League? Jag har ju uttryckt viss besvikelse över, för alla förstår ju motstånd och klassskillnad och allt det där. Jag tycker ändå att de skulle kunna ha gjort bättre i Champions League, men i min åsikt, vad ger du för betyg Malmö?
Att de tar sig till Champions League går på MVG-betyg. Allsvenskan, alltså inte mer än G, trots att de i nuläget leder. För jag tycker de har material för att borde ha 8-10 poängs ledning.
Borde ha säkrat
det
nu.
Ja, ja. Så det är faktiskt ett underbetyg. Och jag tycker att det finns, man lägger en enorm kraft vid sin direkta återerövring. Men man behöver fördela den kraften på fler delar i deras spel som kan hjälpa dem till att även om man möter Varberg borta, även om man byter ut spelare, så måste det finnas ett tyngre maskineri än att förlita sig väldigt mycket på de spelare man ställer på planen. Så det tycker jag är liksom kritiken som jag har mot Malmö den här säsongen. Jag är med dig, Marcus, om Champions League-resultaten. Och jag tror det här är rätt jobbigt för Malmö FF, för de har ju inte fått någonting med sig från gruppspelet. Och även om de i valda delar av matcher har kunnat funka, så har det ju varit en nivåskillnad som jag tror har varit större än vad de själva trodde att det skulle vara. Alltså jag tror det är ett slag i ansiktet. Chelsea hemma är ju första matchen då jag tror de känner, här gjorde vi en bra prestation. Och då skulle vi ändå veta att det var inte ett skott på mål. Men man kände liksom att nu tror jag att från och med den matchen känner de att okej, nu är vi i varje fall med i samma liga och lirar.
Ja.
Men så måste man ändå gå tillbaka och titta på de här. Hade de inte haft det skadebatteri som de har haft, har varit tufft även för ett lag med Malmö FFs trupp. Har du liksom 8 spelare borta, och så har det varit under många av de här, då måste man köra de man har jättemycket. Och då får du slitage på dem, och så får du sämre kvalitet på er. Och det tycker jag faktiskt är det som har gjort att Malmö FF har presterat sämre än vad de hade kunnat i Champions League.
Drabbar det också det som du var inne på innan? Alltså det här slipandet av sin egna spelidé, om det är så att 8 hela tiden står och tittar på när man tränar, för att de är rehabbar.
Ja, det gör det ju. Samtidigt ska man ju veta att när väl Champions League-kvalet drar igång och fram till en bra bit in i hösten, så finns det nästan inga träningar att jobba på en spelidé, för att filmas och fotas här.
Tredimensionellt Jens Fjällström överallt, fortsätt.
Så finns det verkligen inte mycket. Det är, man tar ner en spelad match, och så sen ska man förbereda sig för nästa, och det blir nästan inga vettiga träningar av det hela. Så du måste ha börjat bygga det där innan säsongen. Det är liksom hela vårsäsongen som ska användas till att bygga de grejerna, och så sen så fräschar man upp dem längs höstsäsongens gång. Och där finns det en hel del att göra.
Tror du, när Jonas Thomasson, ur min synvinkel så tänker jag att de tar SM-guld i år. Då har de tagit det 2 år i rad. Han har tagit laget till Champions League. Finns det något mer att göra i Malmö? Alltså med Malmö tränarmått, har han snart varit där länge liksom?
Du, jag skulle kunna ta det du alldeles nyss sa och copy-pasta det på vad jag sa i en diskussion med några, jag tror det var efter sändningen eller om det var inför sändningen igår. Jag sa exakt det du sa. Ja. Du sa exakt det jag sa.
Kul att vi tänker likadant.
Ja, vi tänker likadant. Det är klart att det ser ju klubbar ute i Europa också. Mm. Två gånger mästare, en Champions League kvalificering,
spelarkarriären,
kontaktnätet. Det är klart att Holland känns ju som en tänkbar nästa destination, skulle han lyckas där, Italien nästa destination. Så visst tror jag att det skulle kunna ske någonting sånt.
Vad vill du se i Malmö som tränare?
Ja, för det finns ju väldigt många tränare lediga nu, om man ska tänka så här. Jens Gustafsson som lämnat Hajduk. Billborn. Brännström som det snackas mycket om, så är det bra. Ja, vi har ju många fler. Jag kan inte komma på alla, men det är ju ett gäng.
Jag tror också det. Det hade varit rätt intressant. Jag hade inte kunnat använda er fina whiteboard och skrivit upp. För jag har också kommit på ett par fler såna här. Nu dök upp i min hjärna. Janne Jönsson. Han gillade ju riktigt, riktigt bra. Han har varit duktig i Stabäck också tidigare. Det är också en tränare som går leder. Det finns ett gäng tränare som skulle kunna dyka upp.
Men din bild på Malmö, för min bild utifrån är att sedan Åge Hareide lämnar så har man letat efter Åge Hareide. Förstår du vad jag menar med det? Den profilen av vad han var liksom.
Ja, alltså Åge, ruskigt karismatisk.
Ja.
Och det är klart, alla vill ju ha en karismatisk tränare. Och sen vill man att den karismatiska tränaren också ska vara förbaskat bra. Så det är få som kan matcha Åge Hareides one-liners,
ja, verkligen,
ihop med den karisman. Sedan tror jag det finns ganska många som kan ligga på en motsvarande fotbollskunskap och träna och driva en grupp. Så där är han ersättningsbar definitivt. Men för att ta en liten parallell, om vi ändå liksom pratar och går tillbaka till spelmässiga saker med Malmö FF. Jag lyckades komma åt en video, en sån här tactical feed video på en match som Chelsea spelade. Chelsea är ganska bra för tillfället.
Det är riktigt,
får man säga.
Tuchel, ganska vass i att skapa, tycker jag, lagom mycket struktur. För det finns ju ändå ett i deras spel. Alltså de kan spela riktigt jäkla snabbt, men de kan också liksom bryta ner ett lag. Och när man har en tactical feed, bara för att förklara det, så ser man hela tiden alla utespelare i bild. Vilket är rätt intressant, för då kan man se, vart kom den där löpningen ifrån eller vad det nu var? Eller hur blev han så fri helt plötsligt? Eller hur fasen löste de det där? Det blir möjligt att se. Och jag satt med familjen i Malaga här för 2 veckor sedan på flyget hem. Så satt jag och dissekerade.
Nice.
Alltså, ja. Drömflight.
och det var liksom...
vi är framme.
Och jag tror liksom bara på 45 minuter, alltså det var 45 minuter fotboll, så jag stannade nästan typ var 30:e sekund och bara och var tvungen att anteckna. Och 30 sekunder fram, nej men igen. Här kom ju samma sak här igen. Alltså det fanns så mycket i Chelseas spel som är återkommande. Och då fattar man ju att här finns det en otroligt bra verktygslåda till att vinna fotbollsmatcher och bryta ner försvar eller att stoppa motståndarna från att anfalla. Och det gjorde mig ruskigt imponerad. Och så nu när jag sammanfattat de här, jag tror det var 9 punkter jag hamnade i eller något i den stilen som man kunde se, som är smart.
Vem har skickat det? Ja, precis, vem skickar du det till?
Nej, det är bara för min egen del.
Inte till Axén.
Jag skulle gärna dela med Axén om han vill sitta ner och kolla det. För när jag då sitter och ser allsvenska lag, då vill jag liksom se, kan jag se liknande saker dyka upp där? Ja, ibland ser jag enstaka sådana grejer och då blir jag glad. Mm. Och då tycker jag liksom att då är det värt att uppmuntra och berömma det. Men man ser också, man kan bara ta en sån liten grej som timing mellan löpning och passning. Bollen är på väg ut mot, lek med tanken, Aspilicueta. Mount ser att snart får Aspilicueta bollen. Möter lite grann, får med sig sin motståndare i ryggen. Aspilicueta tittar upp, sticker, mount, bollen slås. Alltså den tajmingen, det är inte, den diffar inte på 2/10, den diffar på 200.
Det är nästan så vi skulle slängt fram den här så du hade fått visa. Vi har ju köpt in en, wow, en liten sån här. Nu. Både Wettergren och Backa har använt den. Wettergren för att visa, så här slog vi, vilka var det? Var det Grekland hemma?
Och Spanien.
Ja, och Spanien hemma. Hur de vagga och tog löp och sådär.
Men när du säger
ligger
så,
på vår Instagram för de som vill kolla.
Hur menar du då att de inte att det är så genomarbetat att de vet exakt när de ska göra det? Ja.
Och då blir det liksom, då kan det bli ett friläge av en sån sak. Och om den liksom, om den timingen diffar med en halv sekund, vilket inte är ovanligt, utan det ser man lite nu och då att okej, okay, det var som rätt saker man sökte efter i den här grejen. Den här forwarden ville göra sig spelbar och sticka djupet, men timingen var halvsekunden fel. Mm. Och då kommer ingen, då kommer aldrig passningen, eller passningen kommer för sent, för då har redan försvararen upptäckt att det här är på väg. Och de där grejerna liksom, där man måste, där man inte nog kan betona vikten av att jobba på såna här saker. Mm. Då får du dem att funka. Det är liksom, men inte.
Vilka allsvenska lag och situationer har du fått se de här Chelsea-glimtarna i allsvenskan? När har du blivit glad?
Ja, men det tycker jag blir, alltså, lite nu och då. Mm. Och i var och varannan match. Och ibland är det ju bara att till exempel att två spelare synkar så bra med varandra. Tänker utan att behöva, alltså de pratar med varandra utan att behöva prata. Alltså, och ibland är det andra saker som dyker upp. Men skicka några klipp till dig?
Gärna.
Smyger du nu? För det sa vi innan. Okay.
Ah.
Ja.
Tyvärr.
Ja,
sorry. Det ser jag verkligen säga.
Vi hörs och ses igen. Ja, ja. Ja, vi fortsätter med Djurgården lite då, Jens, fast vi krigar om guldet i år igen. Vad är det liksom speltekniskt som Kim och Tolle är så bra på?
Konsekvensen skulle jag nog vilja säga, att de är konsekventa i det spelmässiga som de håller på med. Att de är, ja, men jag tycker igår när vi spelar in den här podden så såg jag dem spela faktiskt en av sina bästa matcher på, ja, en av de bästa matcherna de har gjort under den här hösten, Norrköping borta nämligen. Och då de är återigen ett lag med ett pressspel som betalar sig gång efter annan, och det där pressspelet ger väldigt ofta de här kontringstillfällena när man direkt kan spela in bollen mot Chilufya, och så blir Chilufya så där svår som när Chilufya är som bäst. Där har man liksom delar som återkommer väldigt mycket. Men den matchen visade de också en rörlighet, men lekfullhet i det hela. Och det gjorde man för att, det här är faktiskt en intressant grej. För att Norlings i IFK Norrköping försvarar ju mellanåt man-man.
Ja.
Det som ju Norling har delvis nästan häcklats för att han testade hos AIK. Och jag tycker det är så synd, för att det är så många där som liksom missar en viktig poäng. Nämligen att det är förbannat bra för allsvenskan att lag
kör på olika
sätt. Mm. Och därför det här gör då liksom att det blir en sån härlig utmaning för Djurgården när de går in. Okej, de kommer att följa oss. Och om inte vi skiftar, byter positioner med varandra, så kommer vi inte ha några alternativ. Och det här liksom bara poink, så trillar poletten ner för Djurgården någonstans 15-20 minuter in i matchen. Och så sedan när det väl börjar fungera så fungerade det så fint. Och det tyckte jag var, det var en väldigt fin match från Djurgårdens sida. Det är för deras del värd att vinna, och bara ineffektiviteten var ju, låg emellan det.
Mm. AIK bara släppte in 21 mål, va? 5 färre än närmaste lag på 26 insläppta. Kan du förklara varför AIKs försvar är så bra och hur de spelar det i förhållande till andra kanske? Vad är det de gör så bra liksom? Och men också om deras offensiv drabbas på grund av att de står lite lägre.
Ja, du gillar ju de här dubbla frågorna och jag väljer att hugga tag i
det var många på en gång.
Hugga tag i just den andra, för den har jag tänkt en hel del på. Jag tror det är som den borgska filten.
Leif Borg.
Leif Borg.
Ja,
men jag tycker den är ändå ganska bra att beskriva emellanåt. Om man vill ha den över fötterna så kan man inte dra den upp till näsan. Och om man drar den upp hela vägen så sticker fötterna ut. Det vill säga det räcker inte riktigt till både att spela ett bra försvarsspel och ett bra anfallsspel. Att om AIK hade riskat mer, det vill säga släppt iväg fler spelare i det offensiva spelet, så tror jag att de hade gjort mer mål.
Tror du det? Kan inte bara också vara kort att det kan vara en kalkyl de har gjort och tänkt, fan, vi har inte överdrivet bra anfallsspelare, men det här är vi bra på, därför låter vi filten ligga som den ligger så här.
Nej, jag tror nog att det är liksom en prioritering. Okay. man väljer. Och försvarsmässigt är de ju rock solid. Och det tror jag dels har att göra med att de har värvat till ett par riktigt bra spelare. Om vi tänker när Norling drog igång den där säsongen i fjol, hur den backlinjen ser ut, och så jämför vi med den backlinje som nu är säkerheten själv, så är det väl inte en spelare.
Nej.
Som finns där. Lustig in, Milosevic in, Sotte in, Otieno in. Där har man ju liksom grunden till det hela. Men sen är de ju ruskigt väldrillade. Om du tittar på hur de försvarar inläggsspel eller hur de försvarar ihop med sitt mittfält. Alltså du kan ha 12 motståndare som anfaller mot deras 8. Och det kommer inte över en timmes fotboll och göra speciellt många mål. För så väl organiserade är de.
Vidare i Stockholmslagen då, Hammarby som ju har, det är ju nu Milos som tränar. Vad ser du för skillnad om du jämför med Billborn som inledde säsongen? Och vad ser du nästa säsong?
Ska vi börja med den?
Ja, jag kom på det efter lite. Sparar andra. Börjar Milos Billborn de största skillnaderna? Är det bara annat temperament att komma in och styra på ett annat sätt? Eller ser du även på plan?
Ja, men mer med Milos. Milos, mer intensitet och betoning på fart. När jag tycker mer tanke med Billborn. Och det där är ju liksom att hitta mixen mellan de här två grejerna. Det tycker jag. Jag har ju haft lite svårt att förlika mig med just det skiftet där. Eftersom jag tycker det var mycket som Hammarby gjorde under Billborn som var bra. Intensiteten, goet, den delen, farten i det hela, så har Hammarby lyft ett par snäpp. Men likadant där ska jag nog vilja säga, man får inte tappa bort för mycket av de tankar och idéer som man hade sedan tidigare, för det är lätt att man liksom går från någonting som ändå var ganska bra och så vill man gå till någonting annat och så tar man inte med sig de bra grejerna som fanns. Jag tycker man har tappat bort ett par grejer som fanns.
Men om vi tar nästa där, vad ser du nästa säsong då? Milos har ju sagt att han helst ser liksom som ett aggressivt 4-3-3. Är det vad du också i så fall skulle se med det som de har nu att bygga sitt lag utifrån?
Ja. Jag har inte tänkt Henrik och Marcus så väldigt mycket just på den grejen. Jag är fortfarande kvar
med. Vad tror du Billborn hamnar förresten?
Mm, han borde vara intressant för klubbar, så det skulle förvåna mig om han inte hade ett jobb efter årsskiftet här.
Mm.
Försöker fundera på vilka det är som är på väg upp och hur de har det och vilka som finns och vilka utgående kontrakt som är. Men han borde vara, men jag har sagt att jag tror Billborn skulle passa ganska bra i Danmark.
Mm.
Så jag skulle nog kunna tänka mig att det är där han dyker upp.
Mm.
För där är det ganska många lag som är ambitiösa med det de gör och sitt bollinnehav, och det då borde passa Billborn ganska bra.
Mm. Vi var inne på Norlings Norrköping, väldigt ojämna match till match, men och återigen där, ser du ljuset för dem nästa säsong? Kommer de att klättra, kommer de att ta kliv? Och...
Jag tycker man måste se Norrköping på det sättet att dels väldigt mycket förändringar i truppen.
Mm.
På om man går ett år tillbaka och kollar, så har hänt väldigt mycket när det gäller den delen. Ett mer eller mindre helt nytt spelsätt. För det tycker jag att de har förnyat väldigt mycket. Och då är det så, när du förnyar ett spelsätt så ska du stöta på alla olika typer av problem,
ja,
för att sen hitta lösningar.
Första gången, ja.
Precis. Mm. Du spelar för första gången med det här sättet att spela mot ett 4-4-2. Okej, okay, då stöter du på vissa grejer. Och sen gör du det här mot ett 3-5-2-lag. Ja, men då stöter du på några andra grejer. Och sen är det något, nu talar jag bara om formationer, men så finns det ju mängder av sådana där. Och du behöver liksom ha stött på alla de här, så många av de här problemen som möjligt, och hittat lösningar till dem. Så kommer laget liksom bara, det är som att, verkligen som att lägga ett pussel, så blir det bara fler och fler pusselbitar. Och de håller fortfarande på och lägger det där pusslet. Andra har mer pusslet klart. Men om vi tänker där Norrköping startade den här säsongen och där de kommer att starta nästa säsong, så kommer de ju vara så mycket längre fram. Så Norrköping, kommer de femma, sexa, så skulle jag säga att det är ett klart godkänt med tanke på det jag sa. Men då tror jag att de kan vara med och hävda sig bland topp fyra nästa år.
Är det svårt att spela man-man för svenska fotbollsspelare?
Nej, det skulle jag inte säga att det är. Att spela man-man igen i grund och botten ganska enkelt, eftersom här har du en. Men om du börjar blanda in att vi ska inte alltid spela man-man. I vissa lägen måste vi också släppa spelare mellan varandra. Ja, du tar över min, jag tar över din. Då börjar det smygas in en komplexitet. Och det är ju den blandningen mellan att gå man-man och att emellanåt också måste vara flexibla, som de har haft lite slitits med. Men annars är det... Och så kan man säga... När man
vad är fördelarna då? Förlåt att jag avbryter. Men vad är fördelarna med det?
Bra. Bra fråga. Att per automatik så finns det ingen ledig spelare. Utan motståndarna måste skaka av sig på något sätt. Och det är därför du behöver ha de här rotationerna och positionsbyten och hela tiden vara i rörelse. Och den som har lyckats göra bort sin motståndare, ge honom plats, och nu kan vi börja skapa grejer. Men när du spelar man-man och följer, så kan ju du till exempel vara central mittfältare till höger. Och så sen så när du jobbar man-man så följer du med din motståndare, så hamnar du ute på vänstersidan istället. Och då vinner ni bollen. Då är du ju helt själv ur position. Och där är konsten när man spelar man-man, att då liksom kunna ta den positionen och så anfalla utifrån den, likväl som andra spelare måste göra. Och det är ju det Atalanta är så duktiga på. Att de kan hamna på ovana positioner, men när de vinner bollen så anfaller de som att det vore det naturligaste i världen.
Ja, tar man startelvan igår då Norrköping, så var den ju väldigt offensivt lagd då. Ja. Det var liksom Björk som wing och Mike Sema som mittfältare och lite sådär liksom. Är det någonting Norling då har tänkt på, att de ska kunna klara olika positioner så?
Igår hade de ju ett rätt digert pusslande och, ja, och få ihop, i och med att de saknade lite spelare. Men jag tycker de är spännande i sitt sätt att spela, och de är roliga att följa, Norrköping. Mm.
Så jag tänkte på Stuart Baxter citat, jag vet inte om det var hans, men jag hörde han sa att misstag är information. Det ligger en del i det. Vad är det du sitter och lägger ihop där borta nu för något?
Ja, men det var ju, ni sa ju att jag skulle visa en situation, och då tänkte jag att om jag skulle sätta upp den framför er. Men,
ja, då kommer jag filma.
Jag är inte klar med den. Nej. Det var därför jag,
okay,
jag
tänkte. Då får du säga till sen.
Ja, jag säger till.
Ja, nej, men jag tänkte kort på, vi ska bara kort beröra Kalmar för att vi pratar om ganska mycket.
Ja,
men nästa steg härifrån pratar vi lite om idag i vår daily show, att så här, ja, men är det att bygga vidare på truppen de har, är det att nu börja sälja för att få ekonomi igen, för de har haft en bra ekonomi för att de har sålt spelare tidigare, sen var det en dålig tag och sen har de varit i botten och på väg upp igen. Om du skulle liksom tänka kring Kalmar nu, ska man kapitalisera på framgången direkt eller hur ska man göra?
Jag tycker inte man ska kapitalisera på framgången, av den enkla anledningen att jag tror i sättet som Kalmar spelar så bygger de upp en attraktivitet att vara spelare i Kalmar.
Ja.
Jag tror att det finns spelare som är beredda att gå till Kalmar för att de spelar den fotboll de gör. Och därför har de ett gyllene tillfälle att locka till sig spelare som Kalmar annars kanske inte hade fått.
Mm.
Och därför tror jag att de kan den vägen liksom snarare bygga sig ytterligare lite starkare till att vara med och slåss på allvar. Så jag tycker inte att de ska tänka sig sälja. Men en rätt intressant fråga att ställa till Henrik Rydström, om ni har honom här som gäst någon gång, det är ju, de har ju egentligen ingen utpräglad forward. Utan de spelar ju med en massa offensiva mittfältare. Fröling ute till vänster där då. Och Berg har ju varit magisk för dem, Oliver Berg. Men samtidigt, om Henrik Rydström hade fått en riktigt, riktigt vass forward, hade han velat ha honom.
Ja, det är bra.
Hur skulle han göra då?
Ja, det är det som är grejen. För att Oliver Berg flyter ju runt och kommer ner på mittfältet och bidrar ju till att de kan ha det här fina passningsspelet och ta sig ur svåra situationer lite längre ner i planen. Men det hade ju varit rätt intressant att sätta en riktig striker i Kalmar. Men då måste Rydström pussla om lite och vikta om lite. Det tror jag säkert han kan göra. Men det tror jag, så att säga, frågan var, vad är deras nästa steg? Det är att se till att ha en riktigt vass forward på plan också.
Mm.
Har vi pratat om Elfsborg och Mittelin eller?
Ja, det har vi.
Så tar vi lite Göteborg, jag har också varit inne på. De sparkade ju också, Rolle tog in Stare, tog ett tag, de åkte till Grebbestad, drack en öl och sen ska de tillbaka med ett nytt lag typ. Det är ju ändå ett misslyckande i någon mening, även det beror på lite, om man ser hela säsongen så är det såklart det. Sen får vi se när det är två kvar. Sista halvan har varit bra, men vad är ditt betyg sammanlagt på dem?
Ja, jag kommer ihåg inför säsongen så jag tror jag tippade dem sjua eller något sånt där, och jag fick snabbt en på Twitter från Simon Tern. Men Jens.
Ja, ja.
Stor besvikelse.
Ja.
Tolkar det som att jag
älskar Simon Tern.
Ja, det gör jag också. Så hade de landat in på en sjunde plats till slut, så hade de landat in där trodde att de skulle landa från början i varje fall.
Mm.
Men där är, alltså det blev ju väldigt mycket hemvändare.
Mm.
Och hemvändare med krämper.
Mm.
Och det blev ju jobbigt för dem att hantera. Och det tror jag ställde till den här säsongen väldigt mycket. Och man kan väl ändå tolkar det som att det har funnits en del olika typer av grupperingar som inte har dragit åt samma håll. För om inte annat så upptäcker man ju hur det funkar när alla gör det.
Exakt.
Och det är väl den största läropengen från deras. Men där är ju också de behöver fart i sitt lag. Och det är ju egentligen med ynglingen på topp som jag tappar.
Willemsson.
Det är ju Willemssons entré som har gett dem det hotet också. För de var ju väldigt mycket rätt okej fotbollsspelare, men ingen snabbhet. Och det är så viktigt i dagens fotboll. Så fler spelare som kan ha det hotet.
Mm. Ska vi ge Jocke P lite mer här, Tarman, eller ska vi gå in på det?
Nej, vi tar Häcken tycker jag. Och då tycker jag vi bara kan fokusera egentligen på Vålemark. Mm. För att han har ju haft en otrolig höst liksom så. Och vi pratade redan med honom förra året tror jag det var, och om honom då. Och jag tror att det var Alm som sa att han var klinisk. Och nu får man verkligen se det i hans avslut. Speciellt sista matchen mot Malmö här nu. Den bara placerar in den i hörnet liksom. Har han kvaliteter som kan göra honom till en topp-topp-spelare tycker du?
Ja. Jag tycker han är kolossalt spännande. Och man hoppas ju att det finns ett lugn i honom så att han inte springer efter första bästa anbud. För om han förvaltar och gör kloka beslut så tror jag att han kommer att kunna bli jätteduktig. Men risken är liksom att han flyger iväg på och sticker iväg till en klubb och så får han inte spela. Och så sedan så stannar det upp och så sedan så börjar man tvivla på sig själv och så sedan blir det inte det. Men han har ju, alltså Irandust, de påminner ju en hel del om varandra i den här vänsterfoten som placerar in och som curlar in. Men har du den kvaliteten och gör de mål som Vålemark har gjort den här säsongen, då attraherar man andra klubbar. Och när han är bra mot bra klubbar, vilket han till exempel var mot Malmö, då blir det dubbelt så mycket värt. För det är en sak om du är bra mot Örebro och Östersund som åker ut. Är du en belgisk klubb eller vad det nu må vara för någonting, då tittar du inte ens på de matcherna. Du vill se dem mot bra motstånd som kommer att vara någorlunda likt den miljö de i så fall värvas till. Och det är ju där Vålemark är som bäst. Och det tycker jag är häftigt.
Om man hoppar tillbaka till statistik då, och liksom det här med när man ska värva spelare. Hur slår det liksom nu i klubbars liksom verktyg och Vålemark liksom ploppar upp? Eller hur funkar det där då?
Jag kan ge ett konkret sånt exempel och ta Viljot Svedberg. Där har det ju så. En av de absolut vanligaste parametrarna att använda data i rekrytering är just att spelare i det här ålderssegmentet som i någon liga har mer speltid än de här minuterna. Så det är ett av de absolut enklaste och vanligaste sätten att hitta en spelare. Och är då dyker det upp någon 17, 18 åring som helt plötsligt från att inte ha spelat någonting tidigare har spelat 4 matcher och gjort 1 mål. Det är bara bling, säger det på deras radar. Och så sedan så vi ska sätta oss och titta på Viljot Svedberg. Eller nu, Vålemark har ju spelat lite tidigare och sånt där, så hans pling blir inte lika tydligt. Men helt garanterat så kommer det upp just för att han är fortsatt ung och levererar så mycket poäng som han gör.
Sirius och Mjällby, två lag som klarar sig kvar i allsvenskan på säker mark. Hade vi andra förväntningar på de här lagen? Eller hade du?
Jag trodde Sirius skulle åka ut.
Ja. Från början?
Ja.
Oj.
För jag tänkte att det skulle vara svårt att faktiskt axla Rydströms mantel. Jag tänkte, kan någon annan göra det Rydström gjorde med Sirius? Och eftersom Daniel Bäckström har valt att egentligen bygga vidare så
det du pratar om, ja, ta med sig.
Så tänkte jag att det kan nog vara svårt för dem att göra det. Så utifrån det så får Bäckström och Sirius ett överbetyg från mig, även om det nu inte helt de är ju ändå indragna där nere, men jag trodde det skulle gått sämre för dem än så. Kouakou är ju såklart den som sticker ut, Zeidan. Ja, bra värvning mitt i.
Som han är bra där, Ola Andersson. Han har en bra blick på den, vilken spelare som funkar och
ja.
Den hyllan de har att titta på.
Ja, det är de faktiskt. Så. Mm.
Mjällby då?
Ja, exakt. Från femma till bottenstrid till
säker mark
till slut. Ja.
Ja. Ja, det var ju... Man tänker ju den... De kan ju bara misslyckas.
Ja.
Om man utgår ifrån den säsong och framförallt den placering de hade säsongen innan och så. Och det är ju lite otacksamt läge. Det blir ju Torstenssons entré är ju nej. Det ska ju inte gå att göra såna transformationer, men ibland går det, och uppenbarligen om man ska vara framgångsrik i Mjällby så ska man komma från Listerlandet.
Jag tror heller inte att det var en kortare väg tillbaks. Transformationen skedde ju i början av den här säsongen när man skulle börja spela på ett annat sätt, delvis man var ute och sa, var inne på det som du sa, Jocke Persson i Varberg. Hur de ville och Mjällby var inne på samma. Det var väldigt tydligt.
Jo, så egentligen kan man ju säga att transformationen innebar att egentligen gå tillbaka. Ja, men det har du faktiskt rätt i. Sen tycker jag att jag sa det här faktiskt när jag stod och snicksnackade med Mjällbys ordförande inför någon match och sådär. För ibland så tänker jag så här att om man hade velat ge Järdler en chans fullt ut, kanske man skulle ha värvat de där spelarna innan Järdler fick gå. Men nu liksom kommer det sig att istället när Torstensson kommer in så dunk, 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 så trillar in ett par bra spelare också. För det är klart, Elias Andersson har gett dem Grazia. Otroligt viktig för deras spel. Amin Sarr längst fram. Och så har vi ytterligare någon som kom in där. De har ju varit med och bidragit till den skillnaden. Men att de skulle hitta tillbaka till Mjällby-identiteten på typ en match. Och så bara vara Mjällby igen som tar poäng. Alltså det är ju fascinerande.
Sitter djupt.
Och det är, ja, men har ni varit på Strandvallen?
Ja.
Alltså att åka den vägen. Från E22, man viker av där och så slingrar man sig efter 500 meter får den här skylten där man häktar upp liksom bokstav för bokstav måndag
Det där. Extra,
IFK Göteborg, man förstår att den skylten har, ja, nu i år så kommer den här skylten till användning igen. Och så sedan så kör bland åker marker och kommer ut mer och mer, jättevackert, mer och mer på landet. Och så när man kommer fram där till Hellevik och närmar sig Strandvallen så tänker man, det ska ju inte gå.
Nej, riktigt.
Det ska inte gå.
End of the road.
Ja, och likförbannat går det. Ja. Det är humlan, alltså det är underbart.
Ja. Om vi tar Degerfors och Halmstad som var nykomlingar upp. Intressant ändå, Degerfors var ju stundtals i alla fall säsongen ett välfungerande anfallsspel som de levde mycket på, medan Halmstad mer eller mindre gjorde tvärtom, satt sig på en väldigt hård defensiv, hade stora problem med anfall. Båda är ungefär på samma ställe just nu.
Ja, det är väl de som krigar om vilka som ska kvala och inte.
Men det är ändå två lag som kommer upp och har en väldigt tydlig identitet med hur de vill spela och inte tänker ändra den till allsvenskan.
Ja.
Och det gillar man ju och sådär.
Ja.
Men nu är ju båda riskerar att åka.
Ja, alltså de är ju nästan också på tal om ytterligheter som du är inne på. Ena grunden i defensiven, andra basen i anfallsspelet. På tal om Degerfors, de jobbar med ganska mycket intressanta grejer i sitt anfallsspel som jag tror faktiskt att ganska många andra lag hade kunnat det där
är, vad är det för någonting då?
Alltså. Ja, men det kan vara att man i sin speluppbyggnad de spelar 3-4-3 och då har de wingbacks och att man bara trycker upp ena wingbacken, då får man ner motståndarnas ytterback eller i en fembackslinje wingback, och sen kommer de ut där istället med en av deras tior. Det här hade jag behövt visa här, förstå. Men de gör som en rotation i varje fall som är väldigt effektiv till att lösa upp en knut. Och de har ett par sådana här olika saker som jag tycker fan, det är bra tänkt alltså. De har tänkt ut det hela. Sen spelar de ju på Stora Valla, en fotboll som nästan inte ska gå att spela på Stora Valla. För det är sankt. Och det är på hösten inte någon av allsvenskans bästa planer, faktiskt en av dem.
Jag var där igår och hörde en av anledningarna till att det ser ut som det gör, det är att järnverket som ligger strax intill för 30-40 år sedan grävde ner en massa skit 12-15 meter ner. Ingen vet riktigt vad
12-15
det är.
12-15 meter?
Ja. Ja. Eller om det var lägre, ja. En bit ner. Ja. Och ingen vet vad det är. Därför vågar ingen riktigt bara sig ner och ta reda på vad fan det är, för att det kan hända om de kommer ner. Okay. Men det är därför den ser ut så här varje vinter.
Ja.
Borde ha en annan plan, för då skulle de kunna klara av att spela det där bättre.
Men Halmstad tycker jag är, Halmstad gör det egentligen, tycker jag, lite bättre än vad de har fått cred för.
Ja.
För man pratar väldigt mycket om deras försvarsspel, men jag tycker faktiskt att om det nu inte hade varit att de har haft så förskräckligt svårt att göra mål, så hade ju de legat ett par placeringar upp i tabellen. För chanser skapar de. Och de är, tycker jag, liksom duktiga när det gäller den delen i hela. Och de behöver nog bara få många av de här yngre spelarna, Kron, Tott Wikström, ytterligare några av dem som är så att säga coming, att anpassa sig till allsvenskan. För det finns bra potential i det de gör.
Om vi tar Örebro och Östersund som åker ur då, ser du några spelare där som du tycker ska vara kvar i allsvenskan som andra borde liksom plocka?
Ja.
Kan det, Örebro, det finns, du snackar
det finns
om
bra speed i Östersund på ett par spelare som hade kunnat definitivt spela vidare. Alltså Turgot känns ju som att han borde dyka upp i kunna dyka upp i någon klubb. Örebro så funderar man ju på, har Besara och Hamad liksom gjort sitt på yttersta nivån? Är de beredda att vara med och spela Örebro upp igen? Men jag tycker Örebro, till början kan man säga att både Örebro och Östersund låg, när man tittar just på sådana här med siffror från förra säsongen, låg de sist. Det vill säga att egentligen så såg det inte så bra ut som många ville göra gällande. Och jag tror framförallt för Örebro att det var ett stort problem. För helt plötsligt så skulle de matcha placering 7 plus minus någon placering, fastän de innerst inne tror jag kände att det kommer fan inte klara av. Och då blir det en säsong när du stöter på massa misslyckanden. Och den spiralen är inte bra, när du bara känner att du, nej, vi har ingenting som motsvarar det som förväntningarna var inför. Både det vi har sagt själva, nu ska vi vara med sjunde placeringen, är definitivt ingen slump, här ska vi hålla till ungefär, supportrar, sponsorer, staden runt omkring, och så känner du bara att du gör folk besvikna. Den är jobbig.
Två omgångar kvar, vilka vinner?
Malmö. Alltså jag gjorde någon sån här grej, för jag, det här har ju bytt så många gånger, och då kollade jag bara allsvenskan de 10 senaste åren. Laget som har ledat efter 20 omgångar, hur ofta vinner de allsvenskan? Jag tänker, det här verkar ju vara ombytligt ju. Alla gånger hade den som leder efter 20 vinner sen allsvenskan. Det var Djurgården som ledde efter 20 omgångar den här säsongen. Så då skulle ju då Djurgården vinna det hela. Men, så att det är inte vanligt att det håller på och man byter platser på det sätt man har gjort nu. Men jag tänker att det är nästan så att jag blir lite orolig för de andra klubbarna. Andra, tänker jag, Djurgården, AIK och Elfsborg i det här fallet, som är med i guldstriden, att de inte har tagit chansen. För jag kan inte se att det liksom kommer att ske så många säsonger till att Malmö snubblar så många gånger som de har gjort den här säsongen. Alltså det är så många tillfällen när de hade kunnat bara trycka lite extra på gasen och gå loss. där de inte har förmått göra det, egen oskicklighet visserligen, men då när inte någon av de andra klarar av att ta vara på de tillfällena, Djurgården senast igår borta mot Norrköping, när ska de då vinna? Ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vi har ett antal lyssnarfrågor, vi ska hinna med några av dem. Jag tar den första där från Kristoffer som frågar hur nöjd du är över att en gång i tiden haft samma frisör som Diego Lugano.
Ja, Diego Lugano gillade man ju.
Ja,
alltså, det är en komplimang. Kapten och utstrålning och sånt där. Var jag bara jämföra lite med honom.
Sökte du det medvetet?
Jag vet inte. Det var nog mer slump, men jag kommer ihåg, jag tror det var Jonas Dahlqvist som fiskade fram någon bild och så sedan så var jag lite långhårig där. Och det var väl innan man förstod att håret är på väg att trilla av, så passa på och ta det lite längre för en gångs skull.
Vad tror du om Jonas Tärn och Värnamo nästa år?
Jag älskar Jonas Tärn.
Ja, det är ju svårt att göra någonting annat.
Tjurig va?
Ja. Jag har sett dem typ två halvlekar,
ja.
Så jag har svårt att göra en bedömning. Men jag vet ju hur mån han är om att man ska spela bollen genom laget och ha en idé och jobba efter. Och det har de ju uppenbarligen lyckats med, fastän ingen trodde att de överhuvudtaget skulle vara ens på övre halvan. Så det är ju en bragd de har stått för. Om det går att upprepa i allsvenskan, det känns, vi får se vad de lyckas värva ihop för någonting, men de kommer vara årtiondets underdogs.
Mm. Ja. Det tycker jag är intressant. Hur mycket bör ett U21-landslag anpassa sig till A-landslaget? Det känns som att det är ganska långt. Sverige har ganska långt emellan U21 och A.
Ja, då tänker du i spelsätt.
Ja, det eller mesta du, egentligen. Liksom.
Därför att det enda man kan göra är ju, det är ju åldersstyrt ju, är ju att möjligtvis spela på ett liknande sätt, så när U21-landslagsmän kommer upp i A-landslaget så känner de igen sig.
Finns det en poäng med det, eller är det tvärtom kanske till och med? Hur ser du på det? Det är skitsamma.
Ja, jag tycker nog att det är skitsamma faktiskt.
Mm. Vad har ditt hjärta för Malmö tagit vägen? Har Irma smittat dig?
Ja, jag har fortsatt ett både MFF och Djurgårds hjärta, eftersom jag har så många år i bägge de klubbarna, så det är ja. Det är detsamma.
När kommer del 3 av Nyfiken på Rydström? Otroligt fint reportage.
Ja, vad kul om det var någon som gillade,
ja, det var bra faktiskt.
Det. Och mycket är ju för att Rydström är bjuder in till det. Så gärna igen, men det får nog bli nästa säsong tror jag. Okay. Ingenting planerat.
Aktuell diskussion som Sebastian Larsson tog upp här angående nivån på varningar. Är den för låg i allsvenskan?
Alltså det kommer alltid finnas varningar som man tycker att det där inte är varning, men generellt sett så tycker inte jag att Det är en jättestor diskussion. Däremot har det varit ett par konstiga såna här bedömningsgrejer. Kasta stol, krama publik, knuffa kamerorna. Alltså det är felaktiga beteenden och knuffa en kamera och kameraman och att kasta stol och sådär. Men jag tycker liksom, är det sakerna som sker ute på plan som ska ge bestraffningen på plan? Det tycker jag är det mest logiska. Sen ser jag hellre feta bötesbelopp när man beter sig illa,
kan man hålla med om,
utanför det. Mm. Där tycker jag man har en grej. Några varningar kommer definitivt att ha varit förenkla. Att det skulle vara ett jätteproblem håller jag inte med om. Det är ju trots allt Sebastian Larsson som befinner sig på 12 varningar och närmsta där bakom på 7 eller vad det nu kan vara.
Ja, jag tror det var det. Hellborg, så här oväntat. 10 på 21 matcher. Ja,
han är tuff.
Men sen är det typ ner där, Römer på något sånt där.
Ja, så hade man tittat en vanlig säsong. Så det är ju Sebastian Larsson som sticker ut med
och Hellborg.
Hade han inte hetat Sebastian Larsson kanske han har haft fler varningar. Det är en teori också.
Ja, det är ju många som vill hävda det.
Ja, nej, men det är bara en teori.
Men det är ju rätt intressant det essay han har, att det är sånt här som får en att fundera.
Ja, han kommer sluta.
Att in direkt mellan raderna sluta. Och, ja.
Mm. En sista då. Ja. Om du har fått chansen att bli landslagets assisterande tränare, har du tackat ja eller nej?
Ja.
Ja, bra. Kort och koncist och ärligt och snabbt. Hur kändes det här då?
Kul.
Ja.
Nej, men jag tycker det är jättetrevligt. Det här är ju andra gången jag hälsar på er. Ja. Och,
det är bra.
Jag gillar de olika delar man pratar om. Det här är ju liksom sånt som man
gillar. Det är ju livet för fan. Ju. Det är vad det handlar om.
Ja. Nej, du är grym, fantastiskt.
Ja, jättefint, stort tack för din tid igen. Ta hand om dig mellan varven också, du.
Detsamma,
ja,
verkligen,
ja.
Båda två,
ja, det är riktigt. Och tack för att ni har lyssnat, vi är tillbaka om 4 hjärtslag med ännu ett avsnitt.
Ciao.
Ciao.